Morgon. Varje gång jag kommer till Hovsta så när klockan är 11 så undrar man, ska det bli någon gudstjänst? Men så där när man kommer upp till ungefär 20 över 11 så inser man att ja, men det kanske är värt att fira gudstjänst idag också. Men jag har börjat bli härdad genom åren. Det är ju faktiskt 20:e året som jag är i Hovsta på andra advent. Jag har varit och predikat fler gånger i församlingen här. Jag kom, tror jag, första gången till Hovsta och kapellet för att predika någon gång i slutet på 80-talet när församlingen var relativt liten. Och var här några gånger på 90-talet också, men från 96 och framåt, om man räknar, så är det nu 20 år som jag har varit här just andra advent. Jag var sjuk något år och något år så var jag bortrest. Och anledningen till att jag har blivit andra advent beror helt enkelt på, jag ska inte säga dålig planering, men det var en ganska sen planering. Så när Göran Sturve ringde mig några år så ringde han ganska sent i augusti, september och frågade om jag kunde komma under hösten. Och då hade jag bara andra advent kvar. December brukar man sällan resa i församlingar och så där, så mycket annat. Så det där hände en gång, det hände två gånger, det hände tre gånger. Sen tror jag fjärde gången så sa vi, ja men då kör vi andra advent. Och sen så blev det liksom, ja men då tar vi andra advent nästa år. Ja, ja. Och så rullade det på så. Nu är det faktiskt ingen som har ringt mig under året, utan jag tror att ni räknar med att jag ska predika idag. Men faktum var att förra året så sa vi ses nästa år, andra advent. Så jag har numera ett talesätt som heter Next Year in Hovsta. För mig är det framförallt ett stort förtroende att få komma och predika så många gånger. Och du som är yngre kanske undrar hur gammal är den där gubben egentligen. Och det kan vi ta sen under kaffet. Men det har varit väldigt kul att vara här och ett stort förtroende. Och jag har ju följt församlingen. Jag känner igen en del av er. Sen har jag liksom noterat att varje år är det nya människor som jag inte har sett. Och det tycker jag är väldigt roligt. Att se den här utvecklingen. När jag var här första gången kanske det var 40 medlemmar. Jag vet inte hur många ni är numera, men en bit över 200 misstänker jag. Eller? Ja, så är det. Det nickas frist i bänkarna. Idag tänkte jag att jag ska inleda med att berätta om en väldigt god vän. Som jag lärde känna i tonåren och som blev en del av vår familj. Det var min pappa som hade plockat med honom från en resa i Eskilstuna. Och när jag vaknade den morgonen så satt han under ett skynke i hallen. Och vi undrade alla, vem är detta? Och när vi drog bort det där skynket så insåg vi att där under satt en fågel. En indisk beostare. Är det någon som har sett en sån här? En indisk beostare är en mästerlig härmfågel. Bättre än papegojor i att imitera olika läten och röster. Min pappa hade köpt den här i en djuraffär i Eskilstuna och det var en ungkar som hade haft honom ett år. Och det enda han kunde säga var hello baby och så kunde han busvissla. Men efter ett tag så började han snappa upp fler saker. Vi döpte honom till Petrus. Jag heter Petrus. Vad heter du? Har du varit i stan? Hur mår du? God morgon, god dag och en massa sådana där fraser kunde han. Men efterhand så blev han lite mer helgad också och lärde sig fler saker som vi matade på med så mycket vi kunde. Jesus älskar dig. Tack och lov. Halleluja. Är du frälst? Och den där fågeln kunde ju droppa det här ordförrådet i väldigt olika sammanhang. Han hade totalt ett ordförråd på ungefär 30 ord. Olika fraser. Och han kombinerade det här på märkliga sätt. Och naturligtvis ledde det här till en mängd roliga incidenter. Som till exempel rörmockan som kom hem till oss och tyckte var otroligt rolig med den här fantastiska fågeln. Ända till fågeln säger till honom, är du frälst? Då vänder han sig till min mamma och frågar, du, tror du den här fågeln är religiös eller? Petrus, han hade inte mycket till finkänslighet. På släckkalas kunde han fråga, är du frälst? Jesus älskar dig. Halleluja. Likväl som han kunde fråga, hur mår du och har du varit i stan? Men ibland undrar jag om inte den där fågeln stod under andens ledning ändå. En kväll så ringde det på dörren. Och det var en engelsk kille som stod utanför dörren som sålde internationella tidningar. Han var i 20-årsåldern och berättade om vad han gjorde i Sverige och så där. Han kunde ingen svenska. Min mamma som är född i USA och duktig på engelska gick in i en längre konversation med honom. Och fågeln som alltid var placerad ute i våran hall, en ganska stor hall hade vi, och där satt fågeln i sin bur. Och det märkliga var att fågeln ibland kunde snöa in på ett uttryck. Men den här kvällen så sa han bara en sak. Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Och till slut när han upprepade det tillräckligt många gånger frågade killen, vad säger fågeln egentligen? Och då säger min mamma, han säger Jesus loves you. Och så kommer de in på ett samtal där det visar sig att han har varit med i en kristen församling. Blev själv personlig kristen i 14-årsåldern, men när han var 18 beslöt han sig för att lämna Gud. Lämna församlingen. Det där var ingenting som var relevant längre, som han uttryckte det. Och så började min mamma och han prata, och min mamma vittnade om hur hon hade kommit till tro i vuxen ålder och så vidare. Och fågeln matar på. Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Och det slutade med att min mamma fick be tillsammans med den här killen. Och de står och ber i hallen och Guds ande vidrör den här killen. Och han börjar gråta. Och så säger han avslutningsvis, det är märkligt. Här ska man behöva komma till Sverige. Och dessutom få höra av en fågel att Jesus älskar mig. Och det finns mera märkliga berättelser, mer saker att berätta om den här orädde evangelisten. Petrus dog sommaren 1988 och han blev begravd med en liten skylt på hans plats där han vilar fortfarande än idag. Och där står fortfarande skylten kvar i det lilla samhället Torred på väg mellan Borås, eller vägen mellan Borås och Varberg. Och på skylten står det, här vilar en evangelist. Idag tänkte jag haka på det här temat som ni har haft under hösten i församlingen. Att göra Jesus Kristus känd. Och jag tänkte jag skulle ta dig med till en annan orädd evangelist. Nämligen Paulus i Nya testamentet. Vi ska läsa ifrån Kolosserbrevet kapitel 4. Jag tror vi står upp tillsammans. Jag tycker det är en god hållning när vi läser Guds ord. Att stå upp och lyssna till Guds ord. Så här lyder texten. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den som jag är fängslad. Och göra den känd och tala som jag bör. Visa klokhet i umgänget med de utomstående. Och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Gode Gud, gör de här levande till levande ord för oss var och en. I Jesu namn. Amen. Varsågod, sitt ner. Det här är faktiskt en utav de få texter som finns i Paulus brev där han uppmanar till evangelisation. Det finns anmärkningsvärt få bibeltexter faktiskt där Paulus uppmanar till att vittna eller uppmana till, som man gör här, att ta väl vara på tiden och visa klokhet i umgänget med de utomstående. Ge era ord sälta och lägg era ord väl och så vidare. Det är sällan han uttrycker sig på det sättet. Man kan fråga sig varför. Ja, för det första så tror jag att Paulus tänker sig att det vi kallar för evangelisation, det är inte ett krav. Utan det är någonting som ges till oss. Det är ingen prestation som det handlar om, utan snarare om någonting som vi får i livet i Jesus Kristus. Det är inte någonting som läggs som ett ok på en troende, utan det är någonting som vi lockas till i Jesus Kristus. Det är så tydligt i hans brev att han börjar aldrig med att uppmana folk till saker och ting. Han gör det förvisso i ett brev när han är riktigt arg, och det är Galaterbrevet. Men annars så börjar han alltid med att förankra sina läsare i tron. Detta har Gud gjort för er. Innan han säger, detta ska ni göra för Gud. Och det är väldigt tydligt i Kolosserbrevet där det knappt finns en uppmaning i de två första kapitlen. Utan han talar om vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus, påståendet, innan han kommer till uppmaningen. Och uppmaningen, den första, kommer i kapitel 3, vers 1 med att han refererar till att i dopet har ni uppstått med Kristus. Och säger han, om ni alltså har uppstått med Kristus, Gud har gjort någonting i era liv, sträva då efter det som finns där uppe. Påståendet kommer alltid först hos Paulus innan uppmaningen kommer. Och det gäller även evangelisation. Han tänker sig inte att evangelisation är en aktivitet, utan evangelisation är någonting som flödar ut ur det som Gud redan har gjort i våra liv. Därför är inte evangelisation en metod eller teknik, utan det är ett sätt att leva för Paulus. Och därför så ägnar sig Paulus betydligt mer åt relationsförmaningar än missionsuppmaningar. Kolosserbrevet är ett sådant exempel där han ägnar två kapitel om att tala om vad Gud gör i en gemenskap som präglas utav Guds nåd i Jesus Kristus. Han talar om att ni är Guds utvalda, ni är Guds heliga i kapitel 3, vers 12, ni är Guds älskade. Så klä er därför i medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra. Var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta. Paulus, han tycks medveten om att i den kristna gemenskapen som finns det en kraft, en närvaro av försoning och förlåtelse som gör att evangelisation blir inte en extra aktivitet, utan det är någonting som ligger nedärvt i det som Gud gör i en kristen gemenskap. När det här får ta gestalt i våra liv, då finns det någonting som är mer än ord. När Gud får röra vid våra hjärtan så finns det en rörelse mot varandra, men också ut mot världen som handlar om försoning och förlåtelse. Och i den här församlingen i Kolosse, där har Paulus själv inte varit och grundat den här församlingen, utan han är medveten om att det är andra som har gjort det, men han känner väl till den här församlingen. Till den här församlingen så har det nu kommit efter det att de första Jesusförkunnarna har varit där och människor har kommit till tro. Så har det kommit andra lärare som säger, ja men det är bra, men ni behöver göra mer för att verkligen uppleva andligt djup. Ni behöver göra någonting mer än att bara tro på Jesus för att verkligen komma in i det andliga livet och så vidare. Man strävar efter mer vishet, mer fullhet. Och det blir väldigt tydligt att för att nå ett djupare andligt liv så ska man syssla med kroppsliga övningar. Kroppsliga späkningar, en viss typ av mat, ängladyrkan, så försökte man kontrollera de andliga makten och nå en djupare, en andligare vishet. Till och med Kristus har blivit en bland andra. Man söker andlighet av olika slag och Kristus har till slut blivit degraderad som en frälsare bland andra möjliga frälsare. Och när jag läser Kolosserbrevet så kan jag känna igen min egen tid. Där vi söker olika sätt att bli bättre människor, att bli visare, att nå djupare andlighet och så vidare. Inte minst hur vi ska genom kroppsliga omhändertagande, till och med späkningar ibland, rätt sorts mat, rätt sorts träning och så vidare, så ska vi må bra, så ska vi nå räddning. Vi blir våra egna frälsare. Kristus har blivit en frälsare för oss bland andra. Så här uttrycker sig en professor i religionsvetenskap vid högskolan i Dalarna i Svenska Dagbladet för en tid sedan, Liselott Frisk. Typiskt för svensken idag är att man tar det man tycker är bra. Lite buddhism här, lite hinduism där, lite kristendom där. Ibland är man inte ens medveten om att det man tagit till sig kommer från olika religioner. Folk hanterar pluralismen genom att tona ner ideologin och gå tillbaka till sig själv och sin egen upplevelse. Man bryr sig inte om gränser, man blandar läror, utgår från sina personliga erfarenheter, privatiserar religionen och är sin egen uttolkare och intresserar sig bara för livet här och nu. Och det här tycker jag är en ganska bra beskrivning för den andliga situationen i Sverige generellt. Tron har blivit en privatsak och man väljer på religionens smörgåsbord och plockar samman sin egen andlighet. Jag mötte en kille för en tid sedan som kallade sig själv för kristen buddhist. Jag tänkte det var en ganska intressant benämning. Ja, men jag har vuxit upp i kristen tro och sen så har jag kommit i kontakt med buddhismen och jag har hittat en del bra saker också. Och så blandade han fritt utan att reflektera över Kristus i relation till Buddha. Träffade en kvinna för en tid sedan som var helt övertygad om att judendom, kristendom och islam egentligen är samma religion. Det är ju samma Gud. Abraham är ju fader till alltihopa. Allt handlar om samma sak och hennes konklusion blir att alla vägar leder väl ändå till slut till Gud. Och det där är lite typiskt vår tid. Någonstans mitt naturligtvis i det där så kommer Kristus i skymundan. Det spelar väl ingen större roll om man tror på Kristus, Buddha eller Muhammed eller någon annan. Och kanske vad ännu värre är det att vi liksom i den här tiden vaggas in i någon slags förnöjsamhet eller till och med liknöjdhet där vi till slut inte bryr oss. Ja, men spelar det någon egentligen roll vad man tror på? Och kanske vad som oroar mig personligen på ett personligt plan är att allt det här blandas med en individualism, det man brukar kalla de tre ismerna i vår tid, individualism, materialism och pluralism. Vi tänker utifrån individen, vi tänker väldigt materiellt och vi tänker väldigt pluralt. Allt är okej, allt är tillåtet. Spelar det någon roll att tro på Jesus? Spelar det någon roll att egentligen bli kristen? Spelar det någon roll att vara med i en församling? Spelar det inte någon roll att jag vittnar och så vidare? Och här kan jag bara rannsaka mitt eget liv och brottningen med olika frågor i olika perioder i mitt liv. Livet blir ju inte lättare att leva för att man blir äldre. Valen blir desto fler och gråskalorna blir desto fler och så vidare. Att läsa Paulus för mig är att hålla min tro vid liv. Paulus hjälper mig många gånger att haja till och reflektera. Paulus är inte alltid en som smeker mig medhårs, men han hjälper mig att reflektera över mitt liv som det är. Vi läste i det här avsnittet där vi märker att han uppmanar de här kolosserna utifrån det Gud har gjort i deras liv. Så uppmanar han dem till att vara vakna. Var uthålliga i bönen, säger han till dem. Vaka och be under tacksägelse. Och det kanske är där vi behöver börja med våra liv. Allt börjar med bönen. Bönen hjälper mig till klarsyn. Bönen hjälper mig till rätt prioriteringar. Bönen hjälper mig att hålla mig vaken, som Paulus säger. Vaka och be under tacksägelse. Vad är det då Paulus ber om? Ja, Paulus ber om att vi ska vaka och be. Och så säger han, be att jag kan predika hemligheten om Kristus. Och här kan man verkligen undra vad han egentligen ber. För han ber om att de ska be om öppnade dörrar så att han kan förkunna hemligheten om Kristus. Ibland kan Paulus låta väldigt motsägelsefull. Vad då öppnade dörrar för att presentera en hemlighet? Ordet hemlighet har inte med ett deckarmysterium eller någonting som egentligen är fullständigt obegripligt att göra. Utan han lånar ett ord från sin samtida judendom där man kunde prata om Guds hemlighet i tiden. Och när man talade om Guds hemlighet så låg naturligtvis tanken i själva tanken att Gud har någonting som han ska avslöja. Någonting som Gud ska uppenbara någon gång eller i tiden. Och en jude tänkte sig att när Gud griper in slutligen i historien, då är Guds hemlighet avslöjad. Då ska vi se Gud som han är. Då ska vi förstå Guds planer i historien. Därför blev tanken på hemlighet en tanke som ofta kopplades till Guds ingripande i historien eller i framtiden när Gud ska uppenbara sin räddning, sin frälsning, hur Gud ska rädda världen till slut. Paulus, han har talat om det här tidigare i brevet när han skriver så här. Ty i honom så skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Kristus finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta sig all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. För detta är den hemlighet som varit fördold i alla tider och släktled, men nu har uppenbarats för hans heliga. Att Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er. Hoppet om härligheten. Och så ställer han fram Kristus som suverän. Mot de här falska vishetslärarna som har degraderat Kristus. Kristus är den som står över allt och alla. Där Gud har tagit sin boning, gestaltats, förkroppsligats i Kristus. För att försona hela världen med sig. Och det här är hemligheten som nu har avslöjats. Hur Gud ska rädda den här världen. Hemligheten om Kristus kallar Paulus det här. Be att Gud öppnar dörrar så att jag kan förkunna hemligheten om Kristus. Och vad menar han då? Ja, ordet Kristus betyder på grekiska den smorde, en direkt översättning av hebreiskans Messias, Messias. Han säger egentligen hemligheten om Messias. Judarna väntade på den här räddaren, den här frälsaren. De här texterna vi läser till jul om att en frälsare är oss född och så vidare. Paulus efter sitt möte med Jesus Kristus på vägen till Damaskus förstod att Jesus från Nasaret som nu har dött och uppstått är judarnas utlovade Messias. Och när han drar den slutsatsen så sker något av en revolution i hans tänkande. Han förstår att Gud håller på att avslöja någonting som har varit fördolt tidigare. Det handlar om Guds upprättelse, inte bara av Israel utan av alla folken, av hela kosmos, hela skapelsen. Paulus vision som en judisk rabbin och skriftlärd sprängs i förståelsen utav att Jesus är Kristus Messias. Gud är nu inte enbart en Gud för judarna. Gud är alla folkens Gud. Det handlar inte längre om ett folk utan om alla folk. Det handlar inte längre om ett land utan om hela världen. Hela skapelsens upprättelse i Jesus Kristus. Och det här är Paulus enorma vision som också föder en enorm passion i hans liv. Att hans Kristus-tro spränger det där privata, det där som bara har med mig och min värld att göra, till att gälla hela världen, hela skapelsen, alla folk och så vidare. Och jag tror kanske att det här är den främsta uppmaningen till att Paulus, eller främsta förklaringen till att Paulus inte uppmanar till mission, därför att församlingen gör inte mission, församlingen är mission, därför att församlingen är Guds pågående upprättelse av den här världen. Att Guds framtid har begynt i den kristna församlingen. I mottagandet av Jesus Kristus. I försoningens krafter. När vi ska fira nattvard här idag så är det en stycke framtidsmåltid där vi får ta del av Guds upprättelse. Guds tänkta upprättelse av hela Håsta, av hela Örebro, av hela världen. Och där han ger på nytt av förlåtelse och upprättelse. Och det är så här jag tror att vi behöver förstå oss själva. Det här är Lundagskyrkan. Det här är Guds plats för frigörelse i Hovsta. Församlingen är mission. Församlingen är ett vittnesbörd mitt i sin svaghet, mitt i sin präcklighet. Det betyder självklart inte att kristna är bättre människor än andra, men vi har smakat någonting som är bättre än någonting annat, nämligen Jesus Kristus som hjälper oss att hantera livet, hjälper oss att förlåta, hjälper oss att visa kärlek och så vidare. Men för Paulus så räcker det naturligtvis inte bara med att ha en vision, utan han vill att hans läsare ska ställa sig i den här visionen. Han uppmanar dem för det andra att, för det första, att visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Och det här är en av de få uppmaningarna som finns i hur vi ska förhålla oss till de utstående i Paulus brev. Han kan tala om att vi ska älska, vi ska välsigna och så vidare. Men här syftar han speciellt på vårt vittnesbörd i världen. Och han använder ett märkligt uttryck när han säger ta väl vara på tiden. Ordagrant står det så här: vandra i vishet bland de utomstående genom att friköpa tiden. Det är ett märkligt begrepp. Det har översatts på ett sätt som naturligtvis är idiomatiskt, det är inte ordagrant, och det är möjligt att man har rätt när man säger ta väl vara på tiden. Men det finns en väldigt intressant tanke när Paulus säger att friköpa tiden. Han använder samma verb som han använder om att friköpas ifrån lagen eller friköpas till Gud från synden. Det vill säga ett slags andligt friköpande. Men vad menar han då med att vi ska friköpa tiden? Ja, tanken hos Paulus är att liksom allt annat så behöver även tid helgas. Att även vår tid behöver friköpas för Gud. I Paulus tänkande tycks vara att tid är egentligen ingenting som vi får, utan någonting som vi behöver ta oss, som behöver friköpas. Någonting som behöver frigöras. Och det här är ju en intressant tanke, tycker jag, i den tid som vi lever i, där vi talar så mycket om stress och tid, om allt vi ska hinna med och så vidare. Och kanske speciellt i tider som den här. Att vi har inte tid, vi är så upptagna, vi har så mycket annat, och så läggs det ena på det andra och så blir församlingen någonting som vi egentligen inte riktigt har tid för. Och det här med vittna, det blir bara ett krav att vi ska göra någonting ytterligare, någonting extra också. I Paulus tänkande så finns tanken att tiden behöver frigöras. Du har egentligen tid. Men tiden behöver helgas för Gud. Och jag tror att han är inne på någonting väldigt viktigt när han talar om de här öppnade dörrarna. För jag tror att egentligen är det inte så att dörrarna för att vittna om Kristus är så stängda, i alla fall inte i vår tid, utan att vi egentligen inte ser och tar vara på när de väl står öppna. Det där har jag blivit pinsamt medveten om många gånger i mitt liv. Vid ett tillfälle så hade jag varit på resa till Östersund. Och när jag åkte till Östersund, jag flög från Arlanda, så flög jag till Östersund, men min väska for till Örnsköldsvik. Så jag kom till Östersund på lördag middag och insåg att min väska var i Örnsköldsvik. Och så jag bad hon naturligtvis skicka efter min väska. Ja, det ska vi göra så snabbt som möjligt. Men jag fick gå ut och köpa tandborste och deodorant och så vidare. Se till att jag i alla fall höll mig fräsch. Jag skulle predika och förkunna där på lördagen och söndagen. Men min väska kom inte förrän med det planet på söndag kväll som jag skulle åka tillbaks med. Så jag fick checka ut min väska och i min väska så hade jag ett antal böcker som jag hade tänkt jag skulle kränga under min vistelse i Östersund. Så jag var lite småputt på det där och över det där flygbolaget. Och det där präglade mig när jag satte mig ner och skulle resa tillbaka till Arlanda. Jag var trött och jag var lite sådär, lite småsur. Men precis när jag satt mig så kommer en kvinna fram till mig och frågar: du skulle inte möjligtvis kunna tänka dig att byta plats med mig? För att jag skulle gärna vilja sitta jämte min son som sitter jämte dig. Och jag sa, ja, men inga problem, vi byter. Så jag satte mig på ett helt annat ställe i flygplanet och tänkte koppla av och försöka se om jag kunde somna eller i alla fall nicka till lite grann. Och så är det en kvinna som börjar prata med mig vid sidan om. Och jag lyssnar till henne och jag känner igen så väl hennes röst. Jag har mig vetligen aldrig sett henne. Men jag kände igen henne väldigt väl. Och till slut så blev jag så nyfiken vem det här var. Så jag var tvungen att fråga henne. Jag känner igen din röst så väl. Vem är du? Och då visade jag att det var Stina Wolter. Flera av er tror jag känner igen henne från radio och tv. Och hon har ju blivit ännu mer offentlig sen det hände för ett antal år sedan. Alltså jag känner igen din röst från P1 och radiopratarna och allt vad det är. Och vi började ett samtal och så frågade om vem jag var och så här. Och då sa jag att jag är pastor och jobbar som lärare på ett teologiskt seminarium eller högskola. Och då sa hon direkt, amen vad intressant, sa hon. Jag skulle precis behöva prata med en sån som dig. Jag har nämligen två frågor. Och den första frågan var, du, jag bor i Uppsala. Jag har precis fått en frågan om att vara med och konstnärligt utsmycka Korskyrkan i Uppsala. Vet du vad det är för någon kyrka? Och Korskyrkan i Uppsala är en EFK-församling och en av mina goda vänner var pastor där just då. Så jag visste ju mycket väl vad det här kunde förklara. Ja, sa han, vad skönt. Då kan jag känna mig lite trygg. Ja, och sen har jag en annan fråga också. Vet du, jag läser faktiskt Bibeln. Och nu har jag börjat läsa Uppenbarelseboken. Vet du någon som skulle kunna hjälpa mig med det? Och vet du någonting som något jag skulle kunna läsa som hjälper mig vidare med den här bibelboken? Och nu råkar det vara så att jag har skrivit lite grann om Uppenbarelseboken och bland annat en bok just om Uppenbarelseboken. Och så vi satt och pratade ett jätteintressant samtal i en timme mot Stockholm. Vilket slutade med att jag faktiskt fick öppna min resväska och plocka ut en av de där böckerna som jag inte fick kränga i Östersund och räcka över till henne. Och vi fortsatte att ha kontakt därefter kring livsfrågor om Gud. Och plötsligt stod dörrarna vidöppna. Och det här hände gång på gång. Senast jag var ute och flög så hände precis, inte exakt samma frågor, men människor som sitter med djup existentiella frågor, dörrarna är öppna. Frågan är om jag tar vara på de öppna dörrarna. Och där behöver jag personligen be bönen: Gud, fräls min tid. Hjälp mig att helga min tid för dig och så vidare. Paulus ger också rådet om att lägg allt era ord väl och ge dem sälta. Det är också en lite annorlunda översättning mot vad det egentligen står. Det står så här: ert tal måste alltid vara nåd. Det är ordet för nåd som för övrigt finns i Bibeln som man har översatt väl här. Ert tal ska vara väl. Men här skulle jag vilja ändra översättningen. Därför att, vad ska vi säga till människor? Ja, det handlar inte om att tala väl i första hand. Ja, om vi uppfattar det ordet väl som välsignelse. Utan det handlar om att tala nåd i människors liv. Därför att du och jag har inte blivit kallade att döma människor.
utan att ge nåd. Vi har tagit emot Guds nåd i våra liv. Och den nåden får vi ge vidare till andra människor. Ett tal måste alltid vara nåd. Så översätter också en av de engelska stora översättningarna, New International Version. Let your conversation be full of grace. Låt ditt samtal få vara fullt utav nåd. Samtidigt som vi förstår i det som läggs till att nåden slätar inte bara över, utan nåden kan också vara salt. Ge ert tal om nåd också sält. Jesus var full av nåd och sanning. Det vill säga, nåden ställer människor också inför ett erbjudande som också kan innebära att ställas inför ett val. Evangeliet är fullt av nåd men utmanar oss också till ställningstagande. Och så avslutar Paulus med att säga, ni måste veta hur ni ska svara var och en. Det är visa ord. En god vän till mig kom och sa att jag har haft så många intressanta samtal på min arbetsplats. Men det har varit så mycket som jag inte har kunnat svara på. Men vet du vad jag bad till Gud? Jo, att när jag känner att jag inte kan svara på något, ge mig då vishet att svara bättre nästa gång. Jag tyckte det var en väldigt bra bön. Nästa gång jag får den frågan, då ska jag ha ett bättre svar. Och det tycker jag är helt rätt inställning. Självklart, vi hamnar i samtal. Det finns många knepiga, kluriga, svåra frågor. Men nästa gång, då vill jag ha ett bättre svar. Avslutningsvis, innan vi firar nattvard tillsammans. Jag tror inte det finns något som kan ge oss så dåligt samvete som det här med vad vi borde göra mer av men som vi egentligen inte gör. Jag borde nog vara ett bättre vittne. Jag borde nog faktiskt ha berättat om min tro för den och den och så vidare. Så många tillfällen som har blivit förspillda. Så många öppna dörrar som har stått där öppna men jag vågar inte riktigt. Om allt jag borde göra men inte gör. Om allt jag vill men inte nå fram till. Om allt jag vill vara men inte är. Och så vidare. Känner du så? Så skulle jag avslutningsvis bara vilja påminna dig om min vän Petrus. Fågeln var förvisso en stor evangelist, men han saknade såväl finkänslighet som nåd eller några bra svar. Men då brukar jag tänka, om Gud kan använda en stackars fågel, kanske Gud kan använda mig också. Gud möter dig inte med krav. Han talar nåd till dig. Och nu firar vi nattvard tillsammans och det är ett nådesmottagande. Vi tar emot Guds nåd, men det är också ett mottagande som ger dig fullt förtroende att vara ett Guds vittne precis där du är. Bland dina skolkamrater, bland dina arbetskamrater, i din familj, bland dina kompisar, vänner och så vidare. Gud sänder oss till att göra Jesus Kristus känd. I Jesu namn. Amen. Himmelske Fader, vi tackar dig för den här morgonen. Vi tackar dig för tillfället vi får, där vi än en gång får mötas för gudstjänst. Och jag vill bara be om att du möter oss än en gång med din goda ande, din heliga ande. Låt oss få se. Låt oss få se de öppna dörrarna. Dörren som står öppen till dig först och främst. Hur du mottar oss i din nåd. Som gör att vi kan tala nåd med människor. Herre, kom och möt oss var och en. I och vid ditt heliga bord. I brödet och vinet, i Jesu Kristi namn. Och sänd oss på nytt. I de olika sammanhang där vi står, Herre. Ge oss mod, ge oss klarsyn. Verka genom din ande i Jesu namn. Amen. Ska du få lyssna till en sång och sen så ska vi fira nattvard tillsammans. Och nattvarden är det här mottagandet och den här sändningen. Och det kommer finnas människor som vill vara med och be för dig. Där nere finns några som sitter. Jag själv kommer stå i det hörnet med en oljeflaska för dig och be för dig som skulle vilja ha en speciell förbön för din skola, din arbetsplats, din familj, kanske nu speciellt också inför julen, om Guds närvaro och vittnesbörd där just du står. Jag smörjer dig med olja och ber en kort bön om att Gud ska få verka med sin ande genom ditt liv.